Sådär då. Välkomna till ännu ett avsnitt av Break It podcast. Åsa, vår ständiga programledare, är tyvärr hemma sjuk idag, så det blir en liten ny konstellation. Emil Widhagen heter jag och är reporter på Break It, och med mig har jag min kollega Martin Hävner.
Tjena.
Det var ett tag sedan du var med sist, eller hur? Hur känns det?
Ja, men det var ett tag. Det känns alldeles utmärkt. Ja. Cupguld igår. Nu ska inte detta utvecklas till någon fotbollspodd mellan två grabbar. Det finns det gott om. Men ett lugnt och fint valborgsfirande. Mitt var antagligen mycket lugnare än ditt. Med tanke på att vi skiljer sig i 25 år i ålder mellan oss.
Yes. Nej, men det ska vi inte heller prata om, Martin. Det som är relevant är väl att vi kommer från en liten... ett par lugnare idag nyhetsmässigt, men det har hänt massa saker innan dess som vi har att prata om. Men först tänkte jag, så har vi ju ett meddelande som vanligt från Swedbank med vår kollega Stefan Lundell. Så vi skickar över till honom här.
Stort tack för det. Den här poddens huvudsponsor är ju ingen mindre än Swedbank, och Swedbank kör också en rad andra initiativ med oss detta år. Samtliga är väldigt heta såklart. Och idag skulle jag vilja lyfta då vårt nya event Femtalk, där Swedbank är huvudsponsor. Femtalk är ett initiativ där vi samlar några av Sveriges vassaste entreprenörer och investerare för att lyfta alla kvinnor i det svenska näringslivet utifrån olika aspekter. Två som kommer vara där är finansmannen Sven Hagströmer och Einran-grundaren Linnea Kornehed Falk. Och är du entreprenör, företagsledare eller investerare, så tycker jag att du ska surfa in på breakit.se och anmäla dig nu. Under eventliken finns all information du behöver. Och med det tackar jag Swedbank för deras sponsorspråk och podden denna vecka, och lämnar med varm hand över snacket till mina poddande kollegor. Varsågoda!
Vi kan ju på det temat också pusha för en intervju som har gjorts.
Med en investeringsdirektör på Kinnevik, Tatjana Chalavand, som berättar om hur jobbet på Kinnevik går till. Och i kölvattnet av det här avsnittet som Stefan Lundell har gjort har det utbrytit en stor debatt, eller hur?
Ja, men precis, som risktagande. Tar kvinnor mindre risk än män? Vad säger statistiken? Måste investerarna egentligen bara kolla på det här på nya sätt? Alltså ett specialpoddavsnitt som släpptes i måndags och finns i vårt vanliga poddflöde. Så det är bara att gå tillbaka där och lyssna på det också efter det här avsnittet, om du inte har hunnit göra det än så länge. Men med det sagt så ska vi hoppa på vårt vanliga format. Idag kör vi lite kortare, så att vi går direkt på våra fem snabba nyheter och sen på snackisarna.
Idag kan vi avslöja att två tunga profiler ansluter till Carnegies Avanza-dödare, det vill säga investmentsbankens nya plattform för privatsparare som kallas Monterose. De har ju rekryterat en lång rad personer från Avanza, och nu ansluter Avanzas för detta vd Martin Tiveus och Spotify-veteranen Sofia Benz. Den här duon går in som rådgivare och delägare i Monterose. Sofia Benz var ju en av de första anställda på Spotify och var global marknadschef där fram till hon slutade 2014, var det väl. Idag är hon partner på riskkapitalbolaget Cherry, och sen har hon byggt upp en ganska omfattande egen portfölj av onoterade bolag. Martin Tiveus gick efter tiden på Avanza till Klarna, där han var Sverigechef ett tag innan han gick till vårdjätten Attendo, börsnoterad. Så det här är ju jättespännande. Vi kommer att följa detta vidare.
Försäljningen har de fem senaste åren ökat med nästan 100% årligen i SaaS-bolaget Danads. 2023 hade omsättningen växt till 157 miljoner kronor och i år är prognosen 205 miljoner kronor. Kunder som stora medieaktörer i stil med Disney, TV4 och Bloomberg. I veckan kunde Breakit avslöja att de gamla ägarna anlitat finansfirman Arctic för att sälja delar av bolaget i en transaktion som värderar hela svenska SaaS-bolaget till över 1 miljard kronor. Bolaget har hittills tagit in 300 miljoner kronor från externa investerare och gått med rejäla förluster. Men nu ska bolaget alltså vara på väg att vända verksamheten till vinst enligt material som Breakit tagit del av. Enligt Breakits uppgifter har Arctic fått i uppgift att sälja runt 30% av aktierna till en eller flera köpare. Affären hoppas de slutföra innan midsommar i år.
I slutet av förra veckan, i fredags kväll, kom beskedet att Right Ventures köpt flera aktier i e-handelsbolaget Nelly och därmed passerat 30% gränsen i det här börsnoterade bolaget. Det innebär att budplikt uppkommer. Det betyder att Right måste, om de nu inte säljer en del av de köpta aktierna, lägga ett bud på de resterande aktierna, alltså cirka 70%. Det här är regler som finns till på börsen för att skydda småägarna. Budet måste enligt reglerna uppgå till det högsta pris som Right har betalat för en aktie i Nelly under det senaste halvåret, och det är 17 kronor jämt. Nu vet ingen hur Right tänker. Kanske de lägger på ett bud 17 kronor, får in en del nya aktier eller en del aktier som de inte äger och går vidare. Eller så blir det en helt annan lösning, att de köper ut Nelly från börsen genom att lägga ett regelrätt bud med en lämplig premie. Det här är rena spekulationer från min sida. Vi får se hur det blir. Säljare var med all sannolikhet finansmannen och styrelseproffset Anders Bös. Det är inte bekräftat att det var så, men Right säger att de köpte 465 000 51 aktier i Nelly, och exakt så många aktier äger Anders Bös enligt ägarlisten i Holdings.
Z-Cube har varit något av ett dåligt bolag som tagit klivet fram med sin satellitterminal som ska ge användarna täckning överallt på planeten. Nu har det heta startupbolaget, som har en fot i Göteborg, en fot i Värmland och en i USA, släppt sitt senaste bokslut, och det visar att bolaget växer så att det knakar. 2022 hade Z-Cube växt sin omsättning till 128 miljoner kronor med vinst på 25 miljoner, och det fortsätter gå som tåget. 2023 växte omsättningen till nästan 200 miljoner med en fortsatt vinst på 20 miljoner kronor. Bolaget har alltså sin bas i Göteborg, själva tillverkningen i Karlstad och ett nyöppnat säljkontor i USA. Planen är att de ska skala upp produktionen och färdigställa en helt ny produktionsanläggning i Karlstad i år, vilket ska innebära en trefaldig ökning av produktionen. De säger sig också planera att göra en ny emission för att ytterligare kunna öka tillväxttakten efter att de senaste åren har tagit kostnaderna mer organiskt.
På Valborg kunde Breakit avslöja att det pågår en maktkamp inom Storytel. Och just nu är det lägret som leds av Storytel-grundaren Jonas Tellander som har överhand i den här matchen. Han är allierad med många av de andra storägarna. Det andra laget i den här maktkampen består av riskkapitalbolaget EQT som är bolagets största ägare. De här uppgifterna kom nästan samtidigt som det blev känt att vdn under de senaste 18 månaderna, österrikan och amerikanen Johannes Larsson, vill sluta. Enligt uppgift i Breakit har han aldrig riktigt trivts i Sverige och med vårt härliga klimat. Och vad det verkar så har han aldrig riktigt trivts med Storytel heller. Han och Jonas Tellander verkar inte heller dragit helt jämnt. Bara ett par timmar efter att vi publicerade den här nyheten om maktkampen kom besked från ljudbokbolagets valberedning om vem som ska sitta i styrelsen framöver. Det är redan känt att ordförande Hans Holger Albrecht ska lämna ordförandeposten, så bolaget kommer alltså byta ordförande och vd samtidigt nästan. Hans Holger Albrecht kommer ersättas av Helene Barnekow, styrelseproffs, mest känd som vd för Telia och Microsoft i Sverige. Tolkning av det här, baserat på den nya styrelsesammansättningen, är att det blir ännu mer fokus på Sverige och norra Europa, mindre på internationella ambitioner och världsherravälde som EQT har strävat efter tidigare. Det blir mer Jonas Tellander-läge och mindre EQT.
Så där, då är vi klara med våra fem snabba nyheter. Men ska vi gå in på våra snackisar?
Men det tycker jag. Jag tycker vi ska prata lite mer om Xshore och den finansieringsrunda som de har stängt i veckan. Eller om det var förra veckan, men vi skrev om det i måndags, tror jag det var. Och vi har ju skildrat deras intensiva kapitaljakt under de senaste månaderna. Det har dragit ut på tiden, och då blev det naturliga följden att det fanns farhågor om att Xshore skulle gå samma öde till möte som flera andra elfordonsbolag, du vet, Cake, Vessla, alltså att de skulle dö sotdöden av kapitalbrist.
Just det, men så blev det inte då.
Nej, och tur är väl det, tycker jag faktiskt. För detta är ju ändå ett viktigt område. Det handlar om att elektrifiera dieselmotorer eller båtdieselmotorer som spyr ut massa onödiga saker i våra hav. Det är också väldigt snygga produkter, måste jag faktiskt säga. Jag är inte båtmänniska alls. Men
eller designmänniska jag kanske.
Men ändå så tycker jag att de här båtarna är otroligt snygga. Jag, till och med jag får en liten vill-ha-känsla. Men hur som helst, Exor, de har stängt en runda på 100 miljoner kronor, berättar de i ett kort pressmeddelande.
Det här var väl i lägsta delen av spannet.
Precis, i pitchen vi har tagit del av så framgick det att de ville ha upp mot 180 miljoner kronor egentligen. Men i det här pressmeddelandet framgår även att grundaren Conrad Bergström ska göra lite comeback i bolaget och ta en mer aktiv roll. Han har varit borta de senaste åren. Han ger för övrigt också, som jag tolkade, lite förtäckt kritik mot den förra vdn Jenny Keso. Han säger i det här pressmeddelandet att den nya vdn, dansken René Hansen, han har åstadkommit väldigt mycket på kort tid och han har gjort att bolaget är tillbaka på banan igen. Alltså underförstått att de har varit av banan tidigare. I hans citat finns även skrivet som att bolaget höll på att förlora its founding vision och sådär. Så det, jag tycker det känns som att en liten passning där. Hur som helst, varken Conrad Bergström eller René Hansen vill inte prata med oss. De vill inte ens svara på frågor via mail. Då är man ju riktigt upptagen. Eller så vill man inte prata med oss. Men de skyllde på en massa saker. Det var rätt roligt. Conrad Bergström skickade ett sms när jag hade ringt honom 2 gånger. Det kom bara ett sms. Ungar, kaos. Men så sa jag, då skrev jag tillbaka. Men då hörs vi när det har lagt sig då. Men då skyllde han på massa annat. Tramsigt, tycker jag.
Det är väl en PR-strategi, får man väl konstatera.
Nej, men det är ju lite det. Det kanske finns något symboliskt i det där. Detta kanske inte spelar ut på riktigt på sättet de kunde och det är ett känsligt läge.
För man ska väl ändå vara tydlig med att hade inte de här Cake och Vessla grejerna hänt så kanske fler hade tänkt nu, men 100 miljoner in, det är kanon. Kollar man utifrån så går det vinklar som ännu ett nästa steg, men har man med sig hela bilden så vet man ju kanske att det här är att de har en krisrunda.
Ja. Absolut. Mm. Men så vi fick leta uppgifter på annat håll och då fick vi fram att teckningskursen i den här emissionen låg på 2,60 kronor per aktie och det är en motsvarande värdering på 220 miljoner kronor pre-money och det är ner från 700 som från rundan de gjorde våren 2023. Det är väl ingen stor skräll att värderingen går ner, som du säger, mot bakgrund av...
Men då rasade den väl också en ganska bra bit?
Det gjorde den 60% eller något sånt där, så det har liksom bara kommit ner från väldigt höga nivåer. Vidare fick vi fram att Conrad Bergström, han tar cirka 15 miljoner och det är lite oklart vem som tar resten. För det kan inte bara vara befintliga ägare, för det stödet fanns inte. Då hade ju processen tagit mycket kortare tid. Nu kopplade de in Carnegie som fick uppdraget att leta efter pengar på stan. Det är möjligt att de har hittat någon ny aktör som vill vara med på detta och bevaka eller vad det är. Det vet vi inte, det får vi väl se. Utöver det så finns det 2 stora frågetecken, tycker jag. Det är varför ska det nya kapitalet gå till marknadsföring och säljaktiviteter? Och hur länge räcker pengarna? Om vi tar den första frågan då, så har jag inget riktigt bra svar på. Och det kanske inte bolaget heller har eftersom de inte vill prata med oss. Men...
Kan man inte säga att det inte finns några alternativ? Alltså jag menar, de fick inte in mer pengar. De kände väl av att de inte kunde ta in mer pengar än så nu. Och det är för lite för att göra någon riktig liksom, produktionssatsning. Så då måste man liksom ta in, fortsätta flyta över ytan. Hoppas att konjunktur och annat vänder och sen... Hoppas att man är lite hetare tills dess.
Så kan det vara. Men om vi ska bara så att lyssnaren hänger med. Alltså intrycket av Exor, det är att de gör väldigt snygga båtar. Det är fin yta. Men de har haft problem i fabriken att få till kvaliteten. De fick ju till och med köpa tillbaka av 19 av totalt 22 sålda båtar förra året för att rätta till ett kvalitetsproblem. Alltså det är ju inget ovanligt. Det händer ju i bilvärlden hela tiden att man måste rätta till och så vidare. Men mitt intryck är att problemen har varit mer omfattande och djupgående än så. Det är därför jag blir... Men det är möjligt att av taktiska skäl så säger de att det här ska gå till research and development, ta fram nya modeller. Man måste sälja in en vision om att det andra, det har varit, de problemen är åtgärdade. Nu tar vi nästa steg. Men det är möjligt att de, för det har jag hört från aktieägare som säger att budskapet från ledningen är att produktionsproblemen är avhjälpta. Och att de nu är redo att leverera ut. Men det får vi se. Mm. Så den andra frågan, hur länge kommer de här pengarna räcka? Det kan ju inte vara särskilt länge. Alltså, de gör ändå förluster på över ett par hundra miljoner, tror jag, per år. Och även om de nu skulle börja leverera ut massa, kunna leverera ut flera båtar, då binder de ju mycket kapital. De behöver kapital för att skala upp.
Just det.
Så det kan, jag tror det handlar om mindre än ett år som de här nya pengarna räcker. Och det är som du säger, de befann sig ju inte i någon sits där de kunde välja hur mycket kapital de kunde få in. Som sagt, det är en indikation att de siktade på 180, fick in 100. Mm. Så de fick väl ta vad de fick in, och sen när det gäller att hanka sig vidare så gott det går under kommande året. Hoppas att investeringsmarknaden ska vända och att de sen kan visa upp några konkreta förbättringspunkter. Att nu har vi så här många på kö eller vad det nu kan vara, alltså kunder på kö. Eller så är det någon slags pusselbit vi saknar för att det här ska liksom stämma. Jag vet inte, vad tänker du?
Nej, men jag tänker att båtar är, så, som jag har förstått det, så otroligt konjunkturkänslig produkt att det är kanske en av de första grejerna man skär ner på, liksom en så här superdyr privatbåt. Mm. När det går från väldigt goda tider till lite tuffare tider.
Och sen är det frågan, om jag bara får flika in där, det är ju frågan om deras målgrupp påverkas så mycket av konjunkturen. Alltså,
ja.
Och det handlar ändå om ganska få båtar, de sålde 22. Hade de kommit upp i 100 så hade det varit jätte... Skulle inte de kunna hitta 100 superryka? Men det är möjligt att de påverkas också av hur börsen går och så vidare.
Ja, men lite så. Det är frågan hur mycket det har påverkat dem nu. Men man kan tänka sig att i alla fall måste vända uppåt för att de ska kunna attrahera, liksom om man ska sälja mer än 22 båtar som förra året. Mm. Även om de allra flesta för att kunna skickas tillbaka, så ska man sälja fler än 20 båtar, ska man sälja i en större skala än så kanske ändå måste, och det är ju planen såklart på lång sikt. Då känns det ändå som att man måste ha någon slags makroekonomisk förändring. Och då är frågan om det kommer gå så pass snabbt och så pass liksom studsa tillbaka lika högt som det var de allra hetaste åren. Nej, slutet på 10-talet, början på 20.
Nej, och att räntan kommer ner om någon som vill finansiera sitt båtköp med att ta lån istället. Det är möjligt. Vad de här bolagen borde önska sig, det är ju någon industrialist. Alltså någon som kan fabrik, någon som kan produktion och kan det. Alltså de har ytan, de har designen, men borde kunna få fram en mängd fordon till rätt pris och rätt kostnad. Och utan kvalitetsproblem. Mm. Det är ju där de borde lägga krutet, är mitt intryck.
Jag var på ett stort lanseringsevent för en ny båtmodell som de släppte precis i början på hösten 2022. Och då var det ju massa människor där. Det var techprofiler som lingade runt. VD:n då, Jenny Casey, ut på scenen och liksom jubel och jättepåkostat mäktigt. Då var det ju en hype och man... Ja, alltså då... Man såg bara artikel efter artikel i engelsk media, så här är båtarnas Tesla och så vidare. När det här vänder ner, när det blir de här negativa rubrikerna, varumärkesbilden ändras, kan man vända tillbaks då och få den här...
Ja, men det beror på, det är lite på två olika frågor, ja. Tror jag. Dels investerarkollektivet, ja. Att du kanske inte får den hypen för att det känns lite begagnat. Mm. Om det nu inte kommer tillbaka på något stort sätt, elektrifieringsvågen kommer tillbaka på rätt... bred front. Alltså vi ska komma ihåg att Tesla har rätt tufft nu. Alltså elbilar generellt har det rätt tufft i världen.
Och haft, har ju gått tillbaka, hade väl också tuffa finansieringsproblem i början, som jag minns i historien.
Precis,
med
exakt.
Elon Musk fick gå in och ta hela runder.
Nej, men precis. Och sen hypade då vi alla skulle gå över. Men nu känns det som att den branschen har tagit ett eller två steg tillbaka. Sen får vi se om det kommer ny kraft. Det handlar ju också om så här infrastruktur, går det att ladda båten? Alltså jag har ingen aning hur utbyggt det är, om man nu väljer att gå över. En sak vad jag skulle komma till, det är en sak i investerarkollektivet. Sen båtköparna, då är det helt andra krafter. De skiter om det är hypade event i Stockholms innerstad, utan de kanske ändå är beredda att gå vidare om det är prisvärt, om det är bra kvalitet och om det går att ladda båten någonstans.
Kanske, men man betalar man så pass mycket som man nog behöver betala för en sån här båt, så tänker jag att då är man ändå lite liksom mån om kanske yta och vad det signalerar, varumärket också.
Absolut.
Och den målgruppen, jag vet inte, säljer man till någon i Mellanöstern eller sådär, då kanske inte de bryr sig om vad som står i Breakit och DI eller ens liksom amerikansk affärspress, men många som de riktar sig till kanske ändå gör det och påverkas lite av, ja, den varumärkesbilden.
En sak som är säker i alla fall, det kommer komma en fortsättning på det här. Det kommer komma, som sagt, de här pengarna räcker inte särskilt länge. 100 miljoner kommer inte ta det här bolaget till lönsamhet. Det skulle förvåna mig kraftigt. Så det kommer ju komma ett nästa steg. Och sannolikt under året, skulle jag säga.
Men då går jag in på min snackis då. Nu byter vi lite område. Jag tänkte att vi skulle prata lite om foodtech idag. Du minns säkert hur det var för några år sedan. Supermycket snack om den här nischen. Vi gjorde liksom utförliga kartläggningar med alla spelare, startupbolagen, de som hade kommit lite längre, investerare. Men nu kan jag tycka att det känns lite som att det här är en av alla flugor som blockchain och creator economy och allting annat som har liksom dött ut lite. Och kanske inte helt dött, men ja, det finns inte någon slags
inte samma aktivitet som tidigare. Nej, då är ju egentligen frågan varför vi ska prata om det här idag då.
Ja, men det är ju faktiskt så här att kroken in är en text som du har skrivit nyligen om bolaget ReOcean. Och du har ju såklart koll på det här gänget nu, men jag ska återge lite för lyssnarna vilka det här är. Det är alltså ett bolag, ReOcean, som planerar att bygga en stor landbaserad laxodlingsanläggning i Värmland. Och deras plan är att den ska producera 10 000 ton lax årligen, vilket motsvarar en femtedel av den svenska konsumtionen. De har designat hela anläggningen för att den ska vara miljövänlig, den ska återanvända vatten, undvika miljögifter som samt antibiotika och hantera rens och spill genom olika hur de producerar. Katarina Klingspor, som vi har pratat med idag, hon är styrelseordförande och uttrycker en optimism om projektets framtid och potential att påbörja byggnationen snart, givet att kapital kan säkras. För att trots att man redan har en imponerande ägarlista och har stöd från stora kunder som ICA och Coop och Axfood, så står ReOcean inför en finansiell utmaning där de behöver samla in minst 2,5 miljarder kronor för att fullfölja projektet. De har säkrat lån på 0,5 miljard från EIB, men arbetar för att locka till sig mer kapital. Och de är väl ganska transparenta med att, som hon säger själv, att det har varit iskallt på riskkapitalsidan de senaste 2 åren. Det har varit jättesvårt att få investerare att fatta beslut. Det finns kapital där ute, men de är väldigt skygga för den här sortens risk, trots att de har haft flera investerardiskussioner på gång under ganska lång tid. Så det här vittnar väl lite om problemet som man kan ha för en sån här storskalig foodtech-satsning. Vad säger du, Martin? Har jag fångat kontentan här?
Nej, men utmärkt sammanfattning. Men 2 saker skulle jag vilja betona då. Att det är ett jätteprojekt. Alltså det handlar om, jag tror du sa det, va? En femtedel av svenska folkets konsumtion av lax. Det ger ju någon slags uppfattning om att det är ju väldigt många ton som ska odlas här. Och då bara, det är ju inte bara ett affärsprojekt, utan det är ju så pass mycket att det spelar roll för hur Sverige kan försörjas med livsmedel under krissituationer. Om ryssen kommer eller om vi får någon pandemiliknande situation igen. Det finns de dimensionerna här också.
Just det.
Sen var den här ägarlistan, du sa det var bara väldigt kända ägare. Det är ju alltså, det är kända finansfamiljer. Det är alltså Kampra, det är Klingspor som du var inne på. Klingspor var ju en av Kinneviks grundarfamiljer. De var ju 3. Det är familjen Paulsson som grundade Peab. Och sen en lång rad före detta, kan vi ju säga, börs-VD-chefer.
Just det.
Som på olika sätt har kopplingar antingen till Peab eller Paulsson-sfären eller till Kinnevik-sfären. Det är många som har.
Man får väl säga att det här går utanför den konventionella liksom startup riskkapitalistvärlden och det mer breda näringslivet. Kanske på grund av det du säger då, med att det handlar om Sveriges självförsörjning och sådär.
Det finns ju andra värden i det här.
Ja. Men så här, du som ändå har skrivit lite om de här projekten i större skala, varför tror du inte att det tar fart för foodtech-bolagen riktigt?
Alltså, jag kan nästan inte komma på någon sektor eller bransch som har större utmaningar än de här, eller större barriärer för att kunna skala upp egentligen. Alltså det är extremt kapitalintensivt att sätta upp de här fabrikerna. Det är volymberoende. Du har ett oligopol i detaljistledet, alltså de du ska sälja till. De är inte så lätta att förhandla till. Alltså så som det ser ut i Sverige ser det ut på många andra håll i Europa också. Och sen handlar det också om att bryta invanda mönster. Alltså du har kanske en kärna med folk som är beredda att gå över till din produkt. Men som sagt, du var volymberoende. och då måste du få ett bredare genomslag. Så allt det här gör det ganska utmanande, måste man säga. Jag har tittat på två stora projekt de senaste åren. Dels det som heter Mycorena, som handlar om ett protein, svampprotein, som egentligen kan göras som en kycklingersättning egentligen. Du kan göra nuggets och så vidare. Och som sagt, Roshan, som du har gett en jättebra sammanfattning för. Och gemensamma med det här, det är det att säga att det ser bra ut på pappret. Alltså det borde finnas en efterfrågan. Det är bra för miljön, det är bra för Sverige som, med tanke på självförsörjningsgrad och så vidare. Men det är ju inte samma sak som att det är klokt att investera i dem. Alltså det handlar om väldigt stora belopp. Det är produktionsprocesser som tar tid att trimma in. Och sen ska det då säljas in till de här ICA och Coop som sitter och har jättestor makt.
Just det, och dessutom så, med tanke på att det är de här summorna som krävs, det finns ju jättemånga, snackar vi liksom såddrunder, så finns det ju mängder med personer som har de pengarna och är villiga att ta den risken. De lite större investeringsaktörerna, de kanske inte riktigt, ja, det finns ju inte lika många där som har den, kan ha den horisonten på 10-15 år och,
nej, precis,
och vänta på att det ska komma igång. Det är väl kanske en, ja, någonting som Europa generellt saknar mot USA.
Men jag vet inte vilken typ av aktör. För det är lite det man säger på Reocean. De har lockat jättemånga kända ägare och har ju gott om kapital. Men det handlar ju om att de måste ju få in, jag tror hela budgeten för den anläggningen är 3 miljarder. Mm. Och 3 miljarder, då, alltså för att få avkastning på dem tillräckligt mycket, räkna hem det. Mm. Då måste du ha extremt lång horisont. Och vem är det som kan ha så lång horisont och så mycket pengar och ändå uppskatta de värdena om att, alltså, miljön och... Jag vet, jag ser inte
det riktigt framför liksom mig. Det är väl Harald Mix-figurer som har den synen då.
Det är väl han. Ja. Ska vi se om man går in i detta också. Ja. Men,
ja, vi får se. Eller att det finns ju folk, kanske inte finns så många i Sverige och Europa, men finns folk i USA och sådär som kan tänka sig. Men som sagt, det här är ju lite olika saker ändå. De som är behöver jättemycket pengar, miljarder, och de som behöver ändå lite mindre för att komma igång och liksom kan göra mer traditionell VC-resa kanske. Men det finns ju också den här aspekten av att de har ganska mycket konkurrens från etablerade företag, livsmedelsbolag. De har ju ändå alla relationer med ICA och Coop och så vidare sedan tidigare, och de vet hur man skapar liksom kännedom och varumärken och hela den biten.
Så att... Skulle det komma någonting som fungerar, någon ost eller vad, då hade ju de här jättarna plockat upp det blixtsnabbt. Precis. Och gjort egna satsningar.
Ja. Det väl, finns patent och sådär, men känslan är ändå att de kan se dem att ett segment funkar jättebra och just ostar, då lägger väl de pengar på att experimentera fram något eget på det också. Sen så är det ju massa, det är jättejobbig regulatorisk bransch. Mm. Livsmedelssäkerhet, massa pengar för den sortens grejer. Det finns olika regler i alla länder. Och hela den här utlandsaspekten ska man inte underskatta heller. Att säljer du mjukvara, så är det ju förhållandevis väldigt enkelt att bara expandera och få in lite kunder, test, få in lite kunder från USA och lite från Asien och lite från Sydeuropa, och sen så kan du skala lite där det funkar bäst och där kan du anställa några, och det finns inte alls några hinder i de flesta sektorerna för mjukvara. Här finns det ju det, och inte bara kanske regulatoriska hinder, utan också att från konsumentperspektivet så är det ju så här, har det visat sig lite, som jag har förstått det, att folk är inte jättesugna på att köpa säg rumänska fejkräkor eller brittisk fejktonfisk, utan vill man ha det, då ska det vara, många som är intresserade av den här sortens produkter är också måna om att det ska vara kännas lokalt, på något sätt. Mm. Det känns inte lika hett om det kommer från jättelångt bort. Och det finns ju en rimlighet med frakt och så vidare. Mm. Men även om det visar sig att det är mycket bättre ur något slags klimatperspektiv att köpa de här produkterna jämfört med riktiga räkor eller sådär. Och det blir ju ett jätteproblem om man bara kan sälja sin produkt till sin egen marknad eller till närliggande marknader. Framförallt då om man är ett europeiskt bolag och inte ett amerikanskt, där hemmamarknaden är mycket större.
Men du, detta är en väldigt mörk bild. Är vi för negativa? Finns det några ljusglimtar, tycker du?
Nej, men det jag ändå tänkte när jag funderade lite på det här, det är ju att man säger att det har blivit en uppsving för det som kallas svår tech, hard tech, det som löser de svåra problemen. Det som inte är att få liksom en app viral eller Tinder för X. Utan nu har ju kanske många tänkt AI är en separat kategori, men annars är det ju väldigt mycket fokus på liksom klimatbolag, energibolag, andra bolag som löser mer riktiga problem som kanske tar lite längre tid, deep tech, defense, säkerhet, nisch. Den sortens bolag har ändå en uppsving och det satsas.
Kanske foodtech-bolagen kan hänga med
precis,
i det.
För det här är ju ändå någon slags, det är inte det man kanske vanligtvis kallar för liksom hårdvarubolag, men det är ju ändå, det är ju inte riktiga saker man producerar och produktion som krävs och sådär. Så att på något sätt så jackar det ändå in i samma låda. Mm. Och jag tycker inte riktigt den hypen har kommit till foodtech från allt annat, men det känns ju ändå som att det skulle kunna glida med.
Skulle
där.
Kunna hända, vi får väl se.
Jag tror inte vi har sett den sista liksom, hype-cykeln för foodtech. Och ja, nästa gång kanske det blir med rätta, det får vi väl se.
Vi får väl se.
Men då var vi väl ganska så klara för idag. Som vanligt så får man gärna hojta till oss om man har nyhetstips eller feedback på podden eller annat. Mig når ni på emil@breakit.se.
Och mig når ni på martin@breakit.se.
Då säger vi så. Tack för idag.
Tack för idag.